Nu ska vi prata om ett ämne som är oerhört viktigt att alla föräldrar tar åt sig. Det handlar nämligen om att ni alla tillsammans med mina två gäster den här dagen ska få kunskap, vetskap, ja, faktiskt utbildning i ett ämne som handlar om narkotika och ungdomar och snedsträck barn. Viktigt ämne som sagt var, jag vill gärna att ni lyssnar extra noga nu vad Amanda och Micke kommer att prata om. Ni kommer att få tips, råd och hur kännetecknar man att sitt barn kanske håller på med den här typen av verksamhet. Så häng med oss i den här podden den här dagen så ska ni få en massa kunskap som ni kan bära med er och dela med er av. Mikael Engren, polis, kommunpolis, välkommen hit.
Tack så mycket.
Ja, det är ett viktigt ämne, ett allvarsamt ämne, men som sagt var, det här är egentligen till för att hjälpa andra.
Ja, det är att hjälpa sitt eget barn och andras barn framför allt. Och som polis har man ju följt de här ungdomarnas resa, de som har kommit in och fortsatt med missbruk. Och det är ingen rolig resa. Och det är ingenting som de egentligen vill hålla på med. Och slutdestinationen är inte heller trevlig.
Hur är det vanligaste sättet man kommer in i att bruka narkotika?
Ja, det vanligaste är att man har fel umgänge och att man är alkoholpåverkad. Att man är en aktiv rökare och att man har kanske lite dålig koll från för vuxenvärldens håll just på en. Då är det där man brukar börja så att säga.
Blir man lurad in i ett missbruk? Det vill säga att det finns andra som påtrycker och gör att man inleder det här?
Inte aktivt, men vi är ju människor och vi umgås i grupp. Så att gruppen är viktig. Och oftast är det ingen från gruppen som säger att det här ska du ta. Det finns sådana exempel också. Men man känner att man vill ta det för att de man umgås med gör så.
Amanda Löfberg finns också med oss ifrån socialtjänsten. Är det här ett stort problem, det vi pratar om just nu?
Alltså jag tänker att det är större än vi vet. Och vi har ju en stor kännedom om att människor ofta börjar i en ganska ung ålder att bruka narkotika. Och det kommer ju ofta först fram när det är alldeles för sent. Alltså det vill säga när personen i fråga har etablerade problem så berättar de att när jag var 13 så gjorde jag det här och då tog jag det här och så vidare. Så det är viktigt att vara uppmärksam på de här första orostecknena och också ta den här magkänslan, ta den på allvar och ta den här känslan för ditt barn på allvar.
Du är ju en av dem som jobbar med att ta emot orosanmälan. Hur kan det te sig? På vilket sätt kan en sån anmälan komma in?
Nej, men jag tänker i den bästa fallen så är det föräldrarna själv faktiskt som hör av sig till oss och pratar om att de har oro. Och jag tänker att när du har uttalat de orden att du är orolig för att ditt barn befinner sig i en narkotikapräglad miljö, då är den oron i sig är otroligt konkret och väldigt allvarlig. Och då har vi egentligen fog för att titta närmare på det, det vill säga öppna en utredning och se vad vi kan erbjuda för insatser. Jag tänker att en förälder som har den här oron, alltså det är inte alltid narkotikan i sig, utan det är en problembild runt det här barnet som föräldern då uppmärksammar. Och det är saker som händer, det här som Mikael är inne på, det här med umgänge till exempel. Skola kan vara också plötsligt börjar barnet att vara frånvarande i skolan till exempel. Och andra också orostecken som gör att föräldern förstår att den har problem med sitt barn. Och jag tänker, vi ska inte bara stirra oss blind på just narkotikan, utan det här är en problematisk situation för familjen och för föräldrarna och såklart för barnet i främsta linjen.
Jag tänker ändå så här, Amanda, att när man väl tar modet till sig och kontaktar er så har det väl ändå gått en bit. Det har gått ett tag och man har märkt av det här.
Mm. Alltså en del är faktiskt så pass modiga att de vågar komma när barnen går i åttan redan. Alltså då är det de här första tecknen, de här första liksom indikationerna på att barnet befinner sig i den här typen av miljö. Och det är ju de föräldrarna som faktiskt gör det bäst, om man säger så. Alltså väntar du tills barnet är 17 och ett halvt så har vi väldigt små möjligheter att göra någonting. Därför att ju äldre barnet blir och ju närmare 18-årsdagen barnet kommer, ju mer har barnet själv att bestämma om. Och du som förälder har också mycket mindre möjlighet att medverka i en insats från socialtjänsten. Mm. Så att, jag tycker att det är jättemodiga föräldrar som vågar säga det här och komma till oss och säga liksom att ja, men det här och det här. Och de har ofta sett, det här är ju föräldrar som har koll. De har ju koll på Swishen till exempel. Det är ju en sån här sak, att det går konstiga belopp fram och tillbaka. De tittar på sitt barns Swish-konto och ser liksom att ja, men nu har det gått till ett nummer. Då kollar de upp vem det är som de har swishat till. Och ser liksom att det är en person som de inte alls känner och som kanske är 25. Och belopp på 300-500 kronor. Annat tecken är konstiga kontantuttag till exempel. Det är också lite otypiskt i våran tid. För annars är det kanske centralkiosken 55 kronor. Eller Sibylla 59 kronor och sånt där. Det är väldigt mycket den typen av uttag som är normala. Men när det plötsligt uttag 500 kronor. Och man kan inte se att barnet har köpt något nytt till exempel. Eller sådär. Alltså det är så här tydliga tecken på att det är något som kanske är ovanligt.
I den här podden kommer ni att få en rad av tips och som Amanda sa, indikationer. Men vad är de vanligaste tecknen, Mikael, du som jobbar aktivt med ungdomar?
Ja, men det är just som hon är inne på här, att det börjar oftast med att man skolkar. Man byter umgänget och man börjar lyssna på musik som man kanske inte har lyssnat på tidigare. Man vill klä sig i färger och former som man inte har gjort tidigare. Och finns på platser och i umgängen som man inte har gjort tidigare. Det här förtroliga samtalet som man kanske har haft tidigare, före puberteten, det börjar fallera mer och mer. Och man smusslar med saker som ungdom och man är alltid på spring och så vidare. Andra tecken kan ju vara att det börjar försvinna pengar. Man vill ha pengar och man vill få swishningar till sig av föräldrarna. Och de redovisar som inte de här sakerna, som vad man har gjort med de här beloppen. Och ett annat steg på det är att det börjar försvinna grejer från huset eller från pojkrummet eller flickrummet. Och den här individen är oftast på spring och när den kommer hem så går den, istället för att komma förbi köket så går man direkt till sitt sovrum och så vidare. Så det finns många saker, men allting ska man klä i någon form av magkänsla. Det är oftast där den sätter sig, den här obehaglighet, den här klumpen hos föräldern. Och har man då inte, känner man att man inte bemästrar, så ska man ta hjälp av socialtjänsten. Och man ska ta hjälp av skolan när det kommer till att de inte är där, så att säga. Eller att man ser oftast på resultaten i skolan också att de dippar och går ner. Så det finns många varningstecken, men just den här magkänslan är väldigt, väldigt viktig.
Jag tror det är viktigt att du trycker på det, Micke, också, den här magkänslan, för att det du nämner här, det kan ju också vara på något vis ibland en vara för ett barn som inte använder droger i någon form. Men det är ändå viktigt att vi trycker på de här olika sakerna. Men just det här med skolan, tänker jag, nu är ju det här riktat till föräldrar då, men ändå skolan, där kan det ju finnas signaler, tänker jag. Där finns ju ett umgänge kanske som man på något vis kommer in och pratar i och olika termer. Så skolan är ju också en viktig parameter i det hela.
Ja, och som områdespolis som jag jobbat tidigare, som varit, det är så allmänt gods. Jag får fråga som polis om att är det elever som har börjat skolkat. Då får de redovisa sådana siffror åt mig. Och då måste vi ju börja kika på vad gör de istället? Är de hemma, är de sjuka eller är de på stan eller vad görs istället? Och just skolan är en jätteviktig friskfaktor hos en ungdomsliv. Alltså klara skolan med, du behöver inte vara världsmästare i skolan, men bara att du känner dig trygg och att du lyckas med saker och ting. Och känner dig hörd och bekräftad när du är där. Att du slipper bli mobbad. För just det här med mobbing kan också vara en inslussningsport till utanförskap. Här i Kalix är det vanligt att man söker upp de grupperna som man känner tillhörighet till just när man kommer upp till högstadiet. Och där sker som en skiktning just det här. Det finns vissa former av utanförskapsgrupper som har större risk för just sådana här saker i Kalix.
Amanda, Mikael berättar om olika saker exempelvis som är i hemmet. På vilket sätt pratar man med sina barn kring de här sakerna som ibland kan vara lite känsligt?
Mm. Ja, alltså jag tänker det som Mikael säger, det här med att de förtroliga samtalen upphör. Alltså jag tänker det är det som är problemet, att föräldrarna känner att de här samtalen äger inte rum mer. Och jag tänker att som föräldrar har du ju möjlighet och rätten att ställa raka frågor. Men hur din ungdom svarar på det är ju en annan sak. Och med stigande ålder så är det stigande frihet, och den fria viljan gör ju sig allt mer märkbar ju äldre barnet blir. Men det finns ju stöd och hjälp att få det här med att prata med sin ungdom. Och från vår sida så finns det ju öppenvården Freja som man snabbt och enkelt kan få generella samtal av till exempel. Om du känner att du håller på att tappa kontrollen över situationen i hemmet till exempel, så kan du snabbt och enkelt få generella samtal utan att gå vidare den här utredningsportalen som annars är för att få en stödinsats. Så kan man få då kontakt med behandlare som är anpassat för de behoven som du har.
När man nu kontaktar er och man har tagit modet och så vidare, vad händer sen?
Alltså det beror lite grann på vad man själv begär, vad man uppger och vad man begär. Men alltså är det så att man söker generella samtal så är de ganska anonyma. Vi frågar efter ett personnummer men vi använder det enbart för våran statistik. Samtalen blir inte dokumenterade, de fastnar ingenstans. Utan du kan som person gå dit och be att få rådgivning helt enkelt efter de behoven som du själv har. Men kommer du med din ungdom och det är liksom indikationer på narkotika, då är det ganska stor sannolikhet att vi faktiskt inleder utredning. Och utredningen ska ju alltid syfta till att vi ska tillrättlägga ett erbjudande som passar ungdomens behov så att säga. Det ska kartlägga helt enkelt vad det finns för någonting att ge stöd i.
Vad säger de barn som ni pratar med?
Ja, men de flesta säger ju att de aldrig har tagit någonting. De säger att de har inte tagit någonting och de känner ingen som håller på att ta narkotika och sådär. Och jag menar, alltså, när vi får en tidig kontakt så är det ju kanske också så att de inte brukar speciellt ofta. Utan det kanske, de kanske gör det en gång, ungefär som man tänker som första erfarenheten med alkohol. Alltså något intag här och där, de prövar på kanske olika saker beroende på vad som finns i kompisgänget då. Jag tänker, vi var inne på det här med varningstecken och jag tänker ett sånt här tecken som är ganska typiskt är ju att ungdomen får en liberal inställning till narkotika. Och det är ju inte bra och det är ju inte heller normalt om man säger så. Och jag tänker att en ungdom som går in i det här att en liberal inställning, de läser på, de lär sig en massa falsk fakta så att säga. Alltså det blir väldigt svårt för en förälder att bemöta det där. Så det här också igen, så tycker jag att man ska informera sig och söka hjälp.
Mikael, du träffar ju barn ute i ditt jobb som polis som har eller är påverkade av den här typen av droger. På vilket sätt reagerar de här när du pratar med dem?
Det beror på lite grann vilken drog de har tagit in och sånt där, men för att få fram någon form av misstanke så pratar vi ju med individer, även då barn i det här fallet. Men är de under 15 år, då kallar vi ju dit socialtjänsten som får ta vid. Men om det är över 15 så är de ju, då kan de ju falla in under att ha gjort brott så att säga och få ett straff för det. Och det som är kännetecken för de här är oftast att de kan inte hålla en röd tråd i resonemanget. De kan skärpa sig en viss tid. Men pratar vi med dem 5 minuter så kommer de inte ihåg hur samtalet börjar. Så vi ställer ju oftast frågor, så bakcheckfrågor så här. Ja, men hur menar du där till, alltså initialt sa du så här, hur menar du med det? Och då kommer de oftast inte ihåg vad de har sagt. En annan sån här tell som man har, det är ju hur ögonen ser ut. Små eller stora på pupiller, om man har gas eller bromsa kroppen exempelvis. En annan är ju kraftig rökt doft om man har rökt på någon form av cannabis. Den är väldigt söt, tung den doften. Och för att dölja det så tar ju då de till parfymer exempelvis. När man röker på får man röda ögon. Då använder de clear eyes. Så börjar man hitta parfym i fickan, det brukar man inte gå runt med på stan. Så varför har man det? Varför har man clear eyes? Visst, man kan ha någon form av sjukdom eller vara ute i blåsten och så man får röda ögon. Men om man över tid har det, och varför har man det och så vidare? Det är sådana här frågor som man måste ställa som förälder. Och ta hjälp tidigt. För att få det gnugga in så här beteendet så blir det ett missbruk. Och missbruk är inte jättelätt att komma underfund med hur man ska lösa. Och ju tidigare man börjar med ett bruk och missbruk, desto sämre är det. Jag menar, hjärnan har inte varit processad och färdig innan 25-30 års ålder. Och ju mer skit man för in, desto mer påverkar man. Så den här personen som har vuxit upp, det är inte säkert att man får möta den ens som vuxen och förälder fortsättningsvis. För att man ändrar former och uttryck i både hjärnan och hur man verkar utåt. Och den största sorgen som föräldrar ofta sa, det är att när den flyttar in droger i ens barns liv, så flyttar lögnen in också. Så det blir bara ljug av hela helheten, så att säga.
Kan det vara en indikation också att man märker att barnet ljuger om olika saker?
Det kan det vara. Och sen kanske man inte vill berätta allting åt mamma och pappa som vanlig frisk och sund tonåring. Och många av de här processerna är ju en frigörelseprocess också. Men man måste som ha det i tanken att det kan vara problem också. Det kanske inte bara är att det är en frigörelseprocess där. Så man måste ha med sig många aspekter när man pratar med sin ungdom helt enkelt.
Ersätter narkotikan alkoholen? Det vill säga att man har börjat med alkohol och går över, eller?
Ja, så kanske man inte kan säga riktigt, eftersom att en del av de här drogerna så blir man tunn och svag mot de flesta av drogerna. Exempelvis är man stor cannabisrökare, så då säger studier och forskning att man blir ännu större konsument på alkohol. Och man blir skör mot missbruk för alkohol. Och ju mer man röker, desto sämre blir man just den här skörheten mot andra droger.
Ni jobbar ju väldigt mycket för att förebygga och så vidare. Kan du ge lite exempel på hur ni jobbar?
Ja, vi försöker samverka med skola och socialtjänst framför allt, men även vår lokala fritidsgård. Där försöker vi finnas och vara med i den utsträckning vi förmår helt enkelt. Sen så har vi ju även då haft en form av föräldrautbildning, föräldrar på stan. Nu vill de inte kalla sig så, men det är tre väldigt bra föräldrar som är ute på stan och möter ungdomar och har speciella jackor på sig, och så att ungdomarna vet vad de är för någonting. Och de trodde att de skulle bli bemötta på ett speciellt sätt. Kanske att ja, men nu gömmer vi oss för de här. Men de är pedagoger i ryggmärgen, och de är väldigt accepterade av våra ungdomar också. Och gör ett väldigt bra jobb. Det jag kanske saknar ute i terrängen, det är alltså föräldrarna till de här som finns ute sent, finns ute fredag, lördag, söndag och ibland mitt på veckan. Och det är de föräldrarna som jag saknar, med deras då insyn i vad deras ungdomar gör.
Tänkte just komma till det. Skulle du vilja se ett större engagemang från föräldrar?
Ja, det skulle jag vilja göra. Sen är det inte lätt att vara tonårsförälder. För du målar ut ditt barn om du finns i vissa kontexter där barn finns och så vidare. Men det är därför man måste bilda nätverk med andra föräldrar, så att man inte står där ensam. Och just de här nätverken är någonting som vi brukar lära ut tillsammans med socialtjänsten när vi har orosamtal, kanske till och med i grupper där det finns eller förekommer problem. Och att de föräldrarna knyter an till varandra och blir det här nätverket som de behöver, det här skyddsnätet som ungdomar behöver. Och det är en väldigt stor påverkan man kan göra som vuxen och som mamma och pappa. Mer än vad man kanske tror. Och någonting som ungdomarna uppskattar hos oss poliser, det är just att vi pratar med dem. En del de säger att vi pratar inte med poliser, men de vill prata med vuxna. Och finns vi där ute i deras kontext, så vill de prata med oss också.
Jag tänker lite grann så här, föräldrar har respekt för polisen. Däremot när det handlar om socialtjänsten så är det nästan lite skämmigt att ta kontakt.
Ja, konstigt nog så är det faktiskt så att många känner skam att gå in hos oss. Och när vi har inbokade tider så kommer de 13 och 15, för vi har sagt 13 och 15. Och inte det är pinsamt att sitta i väntrummet och sådär. Jag tycker att det är tråkigt att det är så. Just därför att vi har så mycket att tillgå. Vi är ju de främsta i samhället gällande föräldrastöd och också även stöd till missbrukare. Så det är ju, jag tänker att vi är den naturliga adressen att vända sig till.
Hur ska man komma ifrån den där skammen? För jag menar, jag känner mig så här. Om man kontaktar er så vill man ju hjälpa sitt barn. Mm. Man är ju nästan hjälte om man kontaktar er.
Ja, du är ditt barns hjälte. Alltså det är ju det som vi alltid liksom slår ett slag för. Att du ska bli ditt barns bästa förälder. Och starka föräldrar ger starka barn. Det står ju direkt samman med varandra.
Men de barn då som kommer till er och föräldrar och så vidare, kan du mer konkret berätta lite grann om processen framåt där?
Alltså allting är ju egentligen ganska standardiserat. Alltså när vi inleder utredning så är det ju först en orosanmälan eller ett samtal till socialsekreterare. Och en utredning kartlägger behovet, och sen så går det till olika typer av insatser. Och vissa insatser kan man göra redan under utredningstid. Och till exempel så kan det ju vara tal om drogtester och sånt här. Men då är det ju, det förutsätter att vi inleder en utredning. Vi får inte gå ut och drogtesta barn på stan eller knacka på skolan och bara gå in där och drogtesta. Så gör vi inte.
Vad är din känsla av det som händer och sker i Kalix kommun just nu, år 2022?
Ja, men det är väl att, precis som du säger, att det är lite skämt att söka hjälp. Och det tycker jag är tråkigt. Det finns en liberal droginställning och det är ganska långt till att räcka ut handen och säga att man står för någonting.
Det här är ju ett sätt att nå ut med de här olika budskapen, att bli hjälte för sitt eget barn. Det var så bra uttryck, men det är verkligen det handlar om. Mikael, vad vill du säga och vädja till föräldrar? För alla vill ju vara rädda om sina barn, tänker jag.
Ja, men det är väl egentligen att fortsätta och försöka knyta an, även om de sluter sig delvis under vissa perioder i deras liv och så fortsätt att finnas där för dem och våga ta ansvar som förälder också och stötta dem i sin samverkan med skolan. Var den här vuxna personen. Kompisar har de på sidan av så att säga, så det behöver de inte någon fler, utan de behöver en vuxen som står pall när det blåser och kollar på de här friska sakerna som finns runt om barnet ditt och försök få de sakerna att växa. Försök ha kvar dem så länge som möjligt inom kultur eller fritidssysselsättningarna, form av kanske fotboll eller vad som. Bara de finns i bra kontexter med bra vuxna runt omkring och så. Och helt enkelt finnas där och stötta dem. Och ta hjälp om ni känner att ni behöver det. För det är inte skamfullt. Alltså det skammen är om man inte tar hjälp. För vi möter de här äldre som håller på väldigt länge med narkotika. Och de kan ju tycka att det är ballt framför vänner och så. Men när de pratar med oss, då säger de unisont en sak. Och det att, varför sa ingen någonting? Varför gjorde ingen någonting när jag var barn? Det är alltså unisont hos dem. Det är alltså i samklang. Men det säger de inte första gången man träffar dem.
När ska en förälder, nu får ni räcka upp handen lite grann av vem som vill svara. När ska en förälder börja reagera? Om vi tar exempel att barnet kommer hem sent och börjar smyga upp på rummet istället för att komma och säga att man har kommit hem. Man kommer hem sent, föräldrarna har sagt att du ska vara hemma 10 och så kommer man hem 10 och sen så när föräldrarna har somnat så hoppar man ut igen och går ut och så vidare. Är det ett läge att man ska börja prata med sitt barn, tycker ni?
Mm. Alltså jag tänker Mikael var inne på en bra sak nu här. Alltså just det här med att barnet sänder ut signaler. Alltså sänder ut så här små grejer som de vuxna inte nappar på. Alltså när man pratar med vuxna så säger de, alltså när vi träffar vuxna som har haft problem under hela sitt liv, så säger de ju ofta sådana här saker som att alla visste, ingen gjorde någonting. SOS gjorde ingenting, polisen gjorde ingenting, skolan gjorde ingenting. Och då brukar jag som fundera på, vad betyder det där egentligen? Alltså vad är det den här människan egentligen sitter och säger till mig? Och jag tolkar det så att den här människan har under sina tidigare år sänt ut de här små signalerna. Alltså som ingen har nappat på. Som har då indikerat att det är något som inte är bra med mig. Och det är ingen som har liksom tagit den där tråden eller reagerat på det. Men jag tänker så här, gör inte det själv till medberoende. Alltså medberoende är ju det är våran fulaste kompis. Alltså vi alla har liksom det sitter en lite medberoende kompis här på axeln och säger liksom att man ska inte tjalla. Eller det var ju bara den här gången. Och det här gör ju sig bemärkbart i alla möjliga olika livsskeden. Men missbruk är ju ett av dem. Det här med att man är medberoende till den missbrukande, till den som brukar helt enkelt. Och det är på något sätt den här inställningen att man gör någonting bra för någon. Alltså en person befinner sig inne. Alltså det är min goda sida som ställer upp. Jag låter honom vara hos mig och sova ut. Han får sova ruset av sig. Han får komma till mig och duscha. Han får rena kläder. Han får äta sig mätt innan han går till exempel. Men är det verkligen någonting som hjälper den här personen som befinner sig i den här situationen egentligen? Eller är det inte det? Och i de flesta fallen tänker jag, när man börjar ställa sig de här frågorna så är det frågan om ett medberoende. Och jag tänker att försök att prata med den här medberoende personen som du har inom dig själv. Att du gör ingen person en tjänst genom att inte berätta om missbruket. Att inte prata om missbruket, utan prata om det istället. Och gör en orosanmälan eller gå med den här personen till SOS. Prata med polisen och låt dig inte bli slav av det här medberoende sidan inom dig. Och samma sak det här också, namnge kompisar. Alltså du går med din son till SOS kanske, men passa på och säg till socialsekreteraren. Det var Kalle Johansson, det var Maja Andersson, det var den och den och den. Det är inte säkert att vi kommer att inleda utredning på alla de här ungarna, men det är en kännedom och det finns en möjlighet att de här personerna också får liksom möjlighet att ta emot hjälp. Att de här personernas föräldrar också får en tankeställare. Att varför säger den här personens pappa då att mitt barn missbrukar? Alltså att man kanske i första minuten kanske man hamnar i en typ av förnekelse, men i steg två går hem och tänker efter. Alltså varför sa de så här? Och framförallt så är det ju vägen in i socialtjänstens hjälplandskap. Att man också får information. Här finns vi om du behöver hjälp.
Mm, säger du mycket?
Ja, men det stämmer ju. Allt hon säger här. Men just det här med att du är ju med ditt barn under hela livet i princip. Så var den här vuxna och lyssna in och ställ krav. Ställ krav på att de här förväntningarna har vi på dig. Det ska inte vara orimliga krav, men alltså ett barn mår bra av att ha en kravbild och ha regler. Och vill du inte stå för de reglerna själv, men ta hjälp av andra vuxna och så kommer ni överens om regler. Och det är jättebra att ha liknande regler eller kanske samma regler om du är en grupp på 10 unga och 20 vuxna eller 30 vuxna eller hur det blev på hemmafronten. Så att man försöker se ihop det här gemensamma skyddsnätet runt de gemensamma barnen. Och det måste hela tiden återskapas det, för de byter umgängen när de kanske går upp i högstadiet. De byter umgängen när de går upp till gymnasiet, för de sätts i nya klasser och nya kontexter.
Jag tänker så här, jag tror att en och annan förälder som lyssnar på det här nu tänker, ja men det är lätt för er att säga. Ni jobbar ju det här med det här, men att prata med mitt barn som inte kommer hem i den tiden som jag har sagt struntar i regler, som du var inne på, Micke. Jag menar, hur ska jag hantera det? För barnet förnekar ju allt det jag påstår att det barnet gör. Mm. Jag tänker bara att det är inte lätt att vara förälder.
Nej, verkligen inte. Alltså att vara förälder är ju det svåraste och det hemskaste som finns. Samtidigt som det är det underbaraste som vi kan vara. Så att det är ju verkligen... Jag tänker att många av oss visste inte att vi skulle klara av så här mycket när vi blev föräldrar. Så det är klart, det är lätt att prata om det. Men att jag tänker att vi som jobbar med det här varje dag vet ju också hur svårt det är för er som är föräldrar. Och att sträcka ut handen och be om hjälp, det är ju ett tecken på styrka faktiskt. Så det är så vi ser det.
Jag tycker vi trycker på det där att bli ens barns hjälte. Och ta hjälp. Mm. Som du säger, Amanda, ni jobbar ju med det här dagligen. Det är inte så att om jag som förälder skulle ringa och berätta om exempelvis mitt barn inte kommer hem i tid och så vidare. Så finns ni ju där för att hjälpa. Mm. Inte för att förstöra på något vis.
Nej, men verkligen inte. Och jag har ju stor respekt för polisen. Men vi brukar ändå alltid trycka på att vi inte är polisen. Vi finns ju inte där för att utreda brott eller brottslighet. Utan vi försöker ju alltid se på varför är det som det är. Och försöka skapa goda förutsättningar. Och stärka positiva upplevelser. Som ni har tillsammans med ert barn. Och som barnet har tillsammans med er. Så vi ska ju som sagt, vi ska hjälpa föräldrar. Vi ska hjälpa barn. Mm.
Jag vet att det är många som av er som lyssnar just nu som säkert har frågor. Vi tänkte nämligen göra så här. Vi ska följa upp det här med ett tv-program här framöver. Där ni har möjligheten att ställa frågor direkt både till Amanda och till Mikael live. Såklart kan man göra det anonymt om man vill göra det. För att det kan ju vara, som vi sa, lite genant kanske att ställa någon fråga. Och så. Men ni kommer med tips och råd. Och ni kommer att fortsätta det här arbetet rätt aktivt nu framöver.
Ja, och vi är ju inne i en process där vi samverkar även över kommungränserna med andra kommuner. Så att man får ungefär samma lika kunskaper och sånt. Och det är viktigt att vara lite påläst också, för att finns det någonting som ungdomar är när de kommer in i sådana här miljöer, att de blir skolade i att säga ja till droger av olika anledningar och så. Så det är bra att ha läst på så att man får saker och ting på fötterna så att säga. Och någonting som vi gör gemensamt också, polis och socialtjänst, det är att vi har orossamtal tillsammans. Så att och när jag jobbar som områdespolis, vilket jag inte gör nu, så då kom det föräldrar och ville ha orossamtal. Att jag tror och tycker och tänker så här om mitt barn. Kan vi inte ha ett sånt där samtal som du hade med Lasses föräldrar? För jag tror det skulle vara bra. Och då kontaktar vi socialtjänsten att de ställer upp på det. Och då kommer vi med oron att, vet att det här hör vi om dig. Skolan går si och det här går så. Och sen kommer då socialtjänsten in med sitt artilleri eller sin verktygslåda. Och då får man välja om vi ska sitta kvar eller inte när man pratar med socialtjänsten eller om man vill göra det enskilt. Men vi kommer med oron och socialtjänsten kommer med sina förmågor helt enkelt.
Så det är verkligen ett samspel som vi pratar om här?
Mm, precis. Alltså det är ju, de här orosamtalen, det är också förbi myndigheten så att säga. Det är ju med öppenvården. Och det är behandlarsidan, så att där är ju myndighetssidan inte inblandad. Så jag tänker att det är en bra grej och det är bra att veta om att det finns att tillgå.
Jag tror det är bra. Jag tänker spontant bara att, som sagt, man har rätt mycket respekt för polisen. Alltså. Skulle du ringa hem till mig, Micke, och berätta lite om mina barn så skulle jag nog banne mig ta det på allvar.
Ja, det är ju det vi försöker använda oss av också, just den här att vi har en viss status i samhället. Och då vill vi föra ut socialtjänstens förmågor och skolans förmågor. Och ett tips till alla föräldrar, det är att prata gott om samhället, för det är här de kommer kanske att leva, ungdomarna. Och den bild vi skapar från vuxenvärlden är väsentlig och viktig för dem. Och hur vi pratar om skolan, det är så de kommer lyckas i skolan. Hur vi pratar om socialtjänsten, det kanske är där de behöver sin hjälp någon gång. Så vi ska prata gott om varandra helt enkelt.
Nej, jag tänkte också det här, alltså, när du ser att din ungdom, alltså just det här som Mikael är inne på, att kommer ungdomen hem och har liksom FTP skrivet på handleden, så ta det samtalet.
FTP?
Ja, men precis. Alltså, vi ser ju samhället lite här och var, ibland ser vi det på ungdomarnas armar. Alltså, det är ju, tyder på en ganska negativ inställning gentemot polisen. Fuck the police, står det ju för. Så ta det där snacket. Och just det här med att polisen är ju som där för att stötta upp i vårt samhälle och ge struktur och stöd och hjälp och trygghet för alla i samhället. Så myndighetsförakt och polisförakt och så vidare hos ungdomar, det är också liksom ett tecken på att det finns behov av att ta de här samtalen och försöka lyssna in och bara fråga, varför säger du sådär? Vad har gjort att du säger sådär? Alltså det där är inte mina erfarenheter, så det här har inte jag upplevt det. Så att man också ger sin vuxna syn på saker och ting och sin mogna syn på saker och ting.
Bra, Micke, något mer?
Jag tror det är bra för stunden, men vi återkommer som sagt.
Och som sagt var, det här är ju ett pågående arbete som kommer att märkas, och ni föräldrar, ni kommer att få mer information i olika forum. Det här var ett forum att nå ut med informationen. Tack så mycket, Mikael, och tack så mycket, Amanda.
Tack.